Hej Tore.
Hej Paolo.
Idag ska vi prata om en oviktig grej.
Okej, vadå?
Dieter.
Okej.
Du vet att det finns väldigt mycket dieter att prata om just nu.
Ja.
Du vet, det finns keto-diet och det finns Atkins-diet och det finns allt möjligt diet.
Ja.
Men spelar de någon roll överhuvudtaget? Eller är det bara kalorier in och kalorier ut som spelar roll?
Väldigt många dieter har väl egentligen samma principer för vad man ska äta mer och mindre av. Och sen kan man kalla dem olika saker. Nej, men det finns ju, nej, som till exempel vad probiotisk diet har varit trendig ett tag. Och...
ja, det är ju han svenska läkaren vad han heter,
ja.
Som har släppt en bok också.
Ja. Nej, men jag är ju ingen expert på det, men sen är det ju lite vanskligt att dels så skulle man prata om att någon diet skulle vara bäst. Och att det var ju, SVT hade ett program som hette Bästa dieten. Då var det fyra familjer som fick testa, vad var det? En fick testa vegandiet, en fick testa Livsmedelsverkets rekommendationer, en fick testa LCHF och en fick testa 5-2. Det här är ju helt olika, det här är ju... Här använder man ordet diet i fyra helt olika betydelser. Det är som att säga att man skulle jämföra bästa bilen. Vi säger att någon får ha testa en Volvo, någon får testa en hybridbil, någon får testa en röd bil och någon får testa en sedan.
Mm.
För att, ja, men som till exempel, är veganism, är det en diet egentligen? Nej, men det är väl snarare ska säga, ett etiskt livsval. Sen kan ju en vegandiet kan vara LCHF, en vegandiet...
Jag förstår vad du menar, ja. Men då kanske vi ska prata om diet i bemärkelsen...
Bantning.
Bantning, precis, ja. Som det heter på svenska. Och då menar jag då,
ja.
Det, jag vågar till och med säga att det är så här.
Ja.
Jag minns också när Stefan Rössner, nu ska jag inte sätta ord i mun på honom, men han, för den som inte vet var eller är han, en expert i diet, läkare, Karolinska, professor. Det enda som egentligen spelar roll när det gäller bantning,
ja,
det är att förbruka mer kalorier än vad man äter.
Ja.
Sen i vilken form man gör det spelar inte någon roll. Sen finns det teoretiska skillnader, att vet, mycket protein jag ser, mycket fett jag så.
Ja.
Men i slutändan så måste du förbruka mer energi än vad du äter.
Ja.
Och en sak jag har märkt, det är att folk pratar väldigt mycket om att tjocka människor som påstår sig inte äta så mycket i själva verket inte har koll på hur mycket de äter i kalorier. Och det har ju märkt av, så är det ju. Men vad folk inte pratar lika mycket om, det är att människor som påstår sig vara naturligt smala kan äta hur mycket de vill.
Ja.
När man väl tittar på vad de äter så är det inte så mycket de äter. De äter inte så mycket utslaget på en vecka.
Så kan det mycket väl vara. Det
finns ett program på BBC som... heter You Are What You Eat, tror jag att den heter.
Ja.
Den här. Och den handlar både om överviktiga och underviktiga.
Mm.
Och där följer de får först berätta vad de äter, sen följer de här personerna i en vecka.
Ja.
Och sen visar de det här inspelade materialet, där man ser hur lite eller hur mycket de faktiskt äter. Och det finns en oerhörd diskrepans där.
Ja.
Tore,
ja.
Vad äter du egentligen?
Vad jag äter? Jag äter väl... lite mindre än vanligt nu, för jag har väl gått upp lite grann.
Så du blir tjock?
Nej, inte tjock. Eller jag börjar få lite mage helt enkelt. Men just nu så har jag försökt dra ner på det lite onödiga kalorier. Det man säger, nej, men som till exempel på sommaren så blir det blir mycket glass, det blir mycket öl, det blir mycket snacks och... liksom en princip som många försöker följa är att man ska äta mat, man ska äta måltider. Då får man i alla fall i sig näring och man känner man upplever någonting när man äter liksom ett riktig måltid som man har lagat.
Du verkar ha anammat kalori in och kalori ut, för jag hör ingenting här om LCHF eller Atkins eller keto.
Ja, så väl...
Jag tycker bara du pratar kalorier.
Jag följde LCHF under en period förut och problemet är väl att jag älskar bröd, jag älskar pasta. Så, ja, det är ett problem med att helt ta bort någonting som man är van vid att äta. Då känner man att någon har offrat någonting. Jag har fått intrycket av att LCHF funkar, men det kanske är lättare för många att liksom ändra storlekarna på det man äter istället för att bara ta bort någonting.
Ja, LCHF funkar, men det funkar ju för att de som följer det får i sig färre kalorier.
Ja.
För det är jäkligt mycket svårare att få i sig oändliga mängder, att äta oändliga mängder fett. Man blir ganska äcklig till slut. Eller känner sig ganska äcklig.
Ja, men absolut.
Det är ju inga problem att äta oändliga mängder bröd.
Nej, men precis. Mm.
Men Tore, har du någonsin haft någon i din familj som har viktproblem? Eller som gått på bantningsdiet?
Ja, och så till och från. Det är väl fler som har haft det i släkten som... Ja, hur så?
Finns det en generationsskillnad i när man pratar om dieter? Om du skulle fråga en 70-plussare om de har gått på diet, skulle de uppfatta den frågan annorlunda än en 20-plussare?
Ja, så dels så skulle jag säga att, i alla fall på svenska, på engelska säger man diet, det motsvarar vårt ord att banta, det vill säga att minska vikt. När vi pratar om diet, då är det snarare så här att man har någon särskilt individuell kosthållning som inte behöver vara just för att gå ner i vikt. Men absolut, då, nej, men jag skulle väl säga att de som är 70 plus, det är ju boomers, de är som är födda 45-55. Det är klart att de har haft perioder när de har bantat. Jag tror att för att gå så långt tillbaka att undervikt var ett större hälsoproblem, då får vi nog gå ytterligare en generation bakåt.
Ja, en sak som jag tyckte var lite spännande, det var att jag kollade på gamla reklamfilmer.
Ja.
På YouTube går du att hitta en massa gamla svenska reklamfilmer från 60-70-talet.
Ja.
Då, och för den som undrar, de gick ju självklart inte på TV då, för vi hade inte reklam-TV. De gick på bio.
Ja.
Men en intressant sak var att i princip alla reklamfilmer för mat och dryck tar upp två saker.
Ja.
Priset och att det inte är så mycket kalorier.
Ja.
Ja, de pratar om liksom nytte. Väldigt vanligt. Jag trodde inte det riktigt förrän jag såg det. Det är liksom en röst, man får se någon som gör i ordning någon färdig matprodukt.
Ja.
Och sen säger någon röst att denna här korven kostar inte mer än vanlig korv.
Ja.
Och inte har den fler kalorier heller.
Nej.
Så att det verkar ändå ha varit att svenskar var väldigt, i alla fall svenskar var väldigt hälsomedvetna på den tiden.
Ja, men att räkna kalorier, det är ju en enkel metod i alla fall. Och sen, ja, men när det handlar om kostnad också, mat har ju generellt blivit billigare de senaste årtiondena.
Mm. Och, i Sverige, medan bostadspriser har blivit mycket, mycket dyrare.
Ja, men precis. Och det är också någonting som jag såg, bästa dieten på SVT. Det är alltså en ganska lång reality-serie och det är ändå SVT, så att man har ganska seriöst upplägg. Men jag tror att det var egentligen bara i eftersnacket som det var egentligen första gången som de pratade om ekonomi. Och det är ju fortfarande så här att vissa diet, om man säger till exempel LCHF, det är en ganska dyr diet. Man måste i princip minska på all den billiga maten och öka på den dyra.
Det är en lyxdiet.
Så där kan man väl säga att det kan ju finnas en socioekonomisk fråga i diet också.
Du menar att fattiga människor har inte råd att hålla sig i form?
Det är så... Det kan vara så, och det finns säkert en massa forskning på det här också.
Ja, att det finns en korrelation mellan socioekonomi.
Ja.
I högre grad än ekonomi, tror jag. Jag tror snarare socioekonomi.
Ja, men det
och hälsa.
Ja, men precis. Det är ganska tydligt. Sen exakt vad som är orsak och verkan.
Det är svårare att avgöra. Ja, såklart.
Mm.
Jag vet inte om det stämmer, men jag har ju läst rätt mycket om att i USA är det långt billigare att köpa liksom ett paket fryst friterad kyckling än vad det är att köpa lite frukt. Eller färska grönsaker.
Ja.
Och det kan väl mycket väl stämma att på vissa håll är så.
Ja, det finns väldigt massa teoribildning, och sen finns det en del saker som inte stämmer. En teori som finns i engelskspråkiga länder är något som man kallar food deserts. Alltså att det finns bostadsområden, områden där rätt många bor, men där det inte finns färsk mat i butikerna, och därför äter folk sämre. Och där, jag skulle säga, just den här förklaringsmodellen, det skulle inte jag tro, för om det var så att man fick dålig hälsa av att sakna färsk mat, då skulle liksom särskilt färsk frukt och färsk grön, då skulle alla i Sverige haft dålig hälsa fram till 1980-talet. När vi var barn på 80-talet, då var det fortfarande så att ja, den frukt som fanns i affären på vintern, det var typ äpplen och apelsiner.
Nej, visst. Att det inte finns tror jag inte heller på. Men, men det är intressant det du säger.
Ja.
För att jag körde genom USA för några år sedan.
Ja.
Och märkte att, alltså, det visste ju redan innan i teorin, men i praktiken såg jag hur oerhört olika ställen det finns i det landet.
Ja.
Alltså jag körde från västkusten genom södra USA till östkusten.
Ja.
Och där mitt i vissa så här små samhällen, mitt i Texas eller mitt i New Mexico.
Ja.
På något ställe så var det, alltså jag hamnade på diner i något litet samhälle.
Ja.
De hade ingen färsk frukt, inga färska grönsaker. Det var, de hade inte ens färsk juice, eller det vi kallar färsk juice. De hade någon form av koncentrat.
Ja.
Och det var i princip pannkakor med syntet lönnsirap och smör på. Jag tror inte det var smör ens. Det var ju väldigt begränsat.
Ja.
Och det var nästan som de tyckte det var konstigt att jag frågade om de hade någonting, liksom en sallad eller någon färsk frukt.
Ja.
Det, och återigen, jag är övertygad om att det inte har att göra med att det inte existerar, att USA har allt.
Ja.
Du får tag på allting.
Ja.
Men det kan väl vara någon, som du säger själv, kanske är det socioekonomiska vi pratar här om. Att i de typen av samhällena är de väldigt ointresserade av dyr färsk frukt. De vill ha
men precis. Man har bara råd med det billigaste.
Ja, och det råkar vara pannkakor med syntetsirap.
Ja, och det är ju mat ganska billig, men det har ju funnits en debatt om att införa skräpmatskatt. Det är en del som
ska man beskatta de fattiga ännu mer?
Ja, då kan man ju dra ner på den vanliga matmomsen. Man kan dra ner på andra skatter eller införa hälsoprogram. Mexiko har skräpmatskatt. Jag tror att Mexiko var världens mest överviktiga land.
Och är det med det fortfarande?
Jag tror att de har åtgärdat en del, men saken är just det här att, jag menar, hälsovård, i alla fall i Sverige där vi har allmän sjukvård, så blir ju folkhälsan blir ju en kollektiv angelägenhet på ett sätt.
Ja. Men då kan vi sammanfatta det här dietavsnittet med att ordet diet kan betyda olika grejer.
Ja.
Oftast betyder det på svenska bantning.
Ja.
Nej, förlåt. Nej, oftast på engelska betyder det bantning.
Ja.
Medan på svenska kan betyda vad som helst. Men, men om vi pratar om bantning så är det kalorier in och kalorier ut som spelar roll. Men sen kan man ju på olika, ha olika sätt att uppnå detta på vad folk än säger. Vi har konstaterat att folk inte alltid är medvetna om vad de äter.
Nej.
Och vi har konstaterat att det finns en socioekonomisk fråga inblandad.
Ja.
Kanske även ekonomisk, men framförallt socioekonomisk.
Ja.
Jag har svårt att säga att folk inte har råd att välja lite nyttigare mat i Sverige. Men de kanske väljer bort den.
Ja.
Därför att de tycker inte om det. De är inte uppvuxna med en viss typ av mat.
Ja.
Och du äter dina grönsaker?
Ja.
Ja, bra. Men då tackar vi för det.
Ja.
Tack.
Ses nästa vecka.
Gör vi.